Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Så där, hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Kedja ut, en podcast om discgolf. Denna gången för jag måste jobba på det där. Avsnitt 129 är det vi ska jobba in idag. Och ja, jag tycker inte att vi krånglar så mycket med att prata om hur vi mår och sådär. För vi mår bra, det vet vi. För vi har suttit där en halvtimme snart och bara snackat rent ut sagt skit. Det är korrekt. Men den här veckan har vi faktiskt våran kära dam med oss tillbaka. Välkommen.
Tack.
Och grattis.
Tack.
Får vi säga igen.
Ja, vi kan ju börja med att säga att det är kul att vara tillbaka. Och till er som saknade mig förra veckan, tack. Ni som inte saknade mig förra veckan, sorry, nu är jag här igen.
Fuck you. Nej, vi är otroligt glada att ha dig tillbaka. Är det. Och som sagt, vi ska börja att vi ska avhandla hela NT. Men som sagt, stort grattis till vinsten. Jag tror inte att det har gått någon obemärkt förbi.
I totalen alltså.
I totalen, exakt. Men det är det enda som spelar roll, kan jag tycka.
Ja, egentligen.
Egentligen, så är det så. Men jag tänker, Lina, du ska få börja ta oss igenom hela resan eller hela helgen. Och berätta lite grann, hur gick tankarna inför, under och efter, och vad var känslorna när du tog emot guldpokalen?
Ja, alltså vi kan ju börja lite så här i uppladdningsveckan. Det hade varit en riktig pissvecka förra veckan, rent ut sagt. Lite därför jag tyvärr inte var med i förra avsnittet. Jag mådde inte asbra. Men i alla fall, torsdagen kom och jag tänkte att kanske är det dags att börja kasta lite. Jag har inte rört mina diskar på 2 veckor. Vi ska se ifall jag kommer ihåg hur jag puttar. Går ut och ställer mig och ska putta lite och jag har glömt bort hur man puttar.
Det är min största rädsla någonsin typ över vintern. Om man inte har kört putträning på ett tag och så kommer man ut och så bara, vänta nu. Så här brukar det inte kännas.
Höger fot fram, vänster fot fram. Nej.
Vilken stance det hade varit.
Vad gör jag? Sittade
stolen utan stol och bara...
Ja, men exakt. Nej, men bara går ut och ställer mig och puttar och så bara... Det här var obehagligt. Det bara, allting i kroppen bara kändes fel. Och jag bara så här, okej. Jag drar några inspel då. Och sen bara... Men hur gör jag? Alltså det var som att kroppen bara så här, hej då. Vi är inte kompisar längre. Bara, nej, okej, uppenbarligen. Det var ju kul. Men efter en timma där någon gång så kom jag lite in i det igen. Det kändes ju bra eftersom jag skulle åka ner till Falköping på fredagen. Fredagen kom och jag fick med mig Amanda, min vapendragare, och vi stack ner till Falköping där vi träffade Victor Jonsson och Max Regitnik.
Seriös träningsrunda.
Ja, eller hur? Jag sa till Amanda på vägen ner bara, håll i dig för nu blir det inte mycket seriöst alltså.
Det osäger inte fokus.
Men jag älskar verkligen att gå mina träningsrunder med Viktor. Alltså det finns ingen människa i hela världen som kan få mig på så bra humör som Viktor gör. Det räcker att vara med honom i typ 2 minuter så har jag liksom kramp i magen.
Jag förstår vad du menar.
Ja, nej men alltså han är underbar verkligen. Och sen ja, man får liksom lite så här ja, men en skön känsla. Även om jag spelade skitdåligt på träningsrundan. Alltså det var mardröm. Så går man ändå därifrån och liksom är nöjd för att man är glad. Och det är ju typ det viktigaste på träningsrundan. Sen så...
Vara nöjd eller vara glad?
Vara glad.
Ja, just det.
Ja. Och alltså det var ju ingenting som satt. Det var så här, linjerna var kaos, kasten var kaos, distansen var kaos. Och så kommer vi till hål 14 på ja, Mösseberg då. Det är liksom inte ett jättesvårt hål. Man ska rakt fram, typ 88 meter, lätt ut för efter halva ner till korg. Det står ett träd ungefär så där 28 meter från tee. Och jag hade ju känkat liksom både höger och vänster på det hålet. Och sen av någon anledning så säger jag bara, alltså jag har kastat 5 diskar redan. Det är så här, nej, det går inte. Och så säger jag bara, jag vill bara komma förbi det där trädet nu. Så jag tar min M3 midrange och ska bara kasta spikrakt. Jag ska inte ens kasta hårt. Jag ska bara förbi trädet som är typ 30 meter fram. Jag totalkänkar griplock rätt ut till höger i en jäkla buske som är typ 12 meter från 10. Och det här får Max på film. Efter att jag har sagt liksom att nej, men jag vill bara komma förbi trädet. Man ser på mig bara så här hur uppgiven jag är och så ser man Viktor i filmen som bara, han bara sjunker ihop på bänken bakom mig. Han bara så här. Och det var ungefär en uppsummering av hela träningsrundan. Men vi hade kul. ja, nej, men till själva tävlingen så hade vi ju fått veta att det blev lite ändringar. Eftersom det börjar bli mörkt nu, lite tidigare. Så att det skulle bara spelas totalt 3 runder på lördagen. Och då spelade MPO första. FPO och master- och juniorsklasserna spelade andra rundan. Och då gick vi ut 12:00. Så det var ju liksom, vi hade ju halva dagen på oss att liksom göra någonting egentligen innan. Och sen när vi var klara så skulle MPO gå ut på sin runda 2. Och det var jättekonstigt. För att när vi var klara med första rundan så kändes det som att man skulle spela en runda till. För att det är det vi är van. Och det kändes superkonstigt. Verkligen. Bara så här, nej men vi är ju klara för dagen. Så...
Kommer det vara en svår omställning för dig om det skulle bli så att man spelar en runda om dagen?
Nej, för alltså efteråt så hängde jag och Amanda med Mattias på förbundet. Och ja, men vi gick runt och liksom pratade och bara, men hade det så här, liksom, vi bara minglade lite på banan. Följde några kort i några hål och så bytte vi kort i något hål och så här. Och sen så hade Mattias med sin filmkamera för att ta lite... Ja, men så här, dokumentation bara. För han håller på med ett projekt. Och så hade han tydligen inte så mycket MPO i år. För att man har ju täckt mest FPO. Så Amanda blev lite hangry där en stund. Så då gav han henne kameran. Hon är så här hobbyfotograf så hon älskar ju sånt där. Och hon gick in i rollen 140% alltså. Jag bara tittade på henne och hon bara lös. Så sjukt lycklig hon var. Och bara gick runt och filmade med den här jävla kameran. Jag och Mattias stod och snackade skit och så här, vi hade det astrevligt istället bredvid. Alltså, och bara ja, men, kunna mingla runt på banan. Det var sjukt härligt faktiskt att känna så här att jag behöver inte stressa någonting nu. För att jag har ingenstans att vara. Så här, jag måste ingenting resten av dagen.
Skönt sätt att bara få slappna av på också efter...
Ja, men ändå liksom vara där och uppleva. Och det är ju någonting som jag har saknat när man spelar 2 runder. För att det är liksom så här, ja men de går ut och sen så ska vi gå ut och sen så, ja. Det, det blir liksom stressigt och ryckigt och sådär. Men det var faktiskt ganska härligt. Vilket gör att egentligen då, om man ska lägga om inför nästa år och gå en runda om dagen, så tycker väl jag att tea time eller eventuellt tre poler. Alltså att man spelar morgon, middag, eftermiddag. För att liksom kunna mingla lite och sånt där också. Det var sjukt härligt i alla fall att ha det så som vi hade nu. Mm. Jag tycker. Även om det var sjukt konstigt att inte spela två runder. Men sen då på söndagen så spelade vi ju två runder då istället.
Där hade jag känt stress alltså.
Ja, det var jättemärkligt för att man hade ju gjort liksom så här runda ett. Och för min egen del så spelade jag bra. Men lite som Mattias sa, för han gick med mig på rundan i vårat kort och så här liksom hängde med och tittade. Men alltså, det ser ut som att du har spelat så sjukt mycket bättre än vad scoren säger. För att det var liksom... Ja, men alla linjer satt och alla kasten var superbra. Men det är någonting som var liksom så här att naturen typ ställde till det. Jag gick ner, alltså min disk gick ner bra, men typ träffar en rot och bara tokdör istället för att den ska skippa som jag har räknat med liksom. Såna små saker som liksom ställde till det hela tiden. Men jag är jättenöjd med första rundan. Jag gick runt på en plus 5 med 3 birdies. Så att, ja, det var inte så mycket att klaga på där. Runda 2. Jo, det är roliga också. Runda 1. Jag skickade ut till er, men det här var lite kul. För att det här blev tydligen världens snackis sen. För att Mattias hade gått runt och pratat med typ alla kort han mötte på vägen. För jag hade glömt mina skor på hotellet.
Var det därför du spelade i Vans?
Ja, i Vans. Fick jag ju göra. Du sa Vans.
Vans.
Hello American. Nej. Nej, så att jag, ja, precis. Jag fick spela i mina Vans.
Och det som gör ju typ resten så... av alla influerade Discord-spelare just nu också. Så det spelar
ja, men exakt. Så jag känner mig lite cool. Lite så här, jag åkallar min inre Drew Gibson- just nu. men det gjorde ju ingenting eftersom vi spelade i Falköping och där är det ju plattor på tee. Det är ingen konstgräs. Och det är ju skitbra för att jag hade ju världens kontroll med Vans på tee. Så det var ju liksom så här drömläge och efter 6 hål så låg jag -2. Så när Mattias väl kom med mina skor, jag bara men jag vill inte ha dem du. Jag spelar skitbra. Han bara, ja men jag går väl och bär de här då. Så han fick bära mina skor en hel runda istället.
Får inte ha caddy till dojen också.
Eller hur?
Och inte vem som helst heller, utan ordförande i Svenska Discordförbundet.
Kan du bära mina sunkiga dojer som har varit med en säsong nu? Nej, men ja, lite kul så här. Det gick ju superbra att spela i Vans. Det var inga konstigheter. Jag var ju lite nervös när vi kom ut på gräs. Men eftersom jag tänkte på det så planterade jag ju ordentligt. Och då halkade jag ju inte istället. Så det, nej. Det var ju nice. Runda 2 sen så tog jag ju på mig mina riktiga skor. Och då gick det ju mycket sämre för då gjorde ju inte en enda birdie på hela rundan. Ni kan ju fatta vad jag gjorde inför runda 3 sen. Jag bytte skor och spelade i Vans igen.
Vart du gjorde det?
Ja, och då gick det ju skitbra då också. I alla fall i början.
Men sen?
Okej. Okay. Men sen?
Ja, det gick lite väl mycket ut för den rundan. Det var lite onödiga bogis och lite missar och sånt som inte skulle varit där. Men jag är sjukt nöjd med tävlingen faktiskt. Jag gick +5... +7, +8. Så ja. Nöjd med det. Och alltså målet var ju egentligen att bara spela avslappnat och ha kul. Och sen på något sätt ändå kunna utmana Sofie lite för deltävlingen. Det var liksom målet. För inför tävlingen så var det ju bara Linda som kunde gå förbi mig i totalen. Och hon var tvungen att vinna eventet. Och det är ju så, alltså när Sofie är med så man blir lite avslappnad på så sätt. För alltså det är klart att Linda kan dra på henne. Men Sofie är fortfarande så fruktansvärt stabil. Så att det hade blivit väldigt, väldigt svårt. Och jag då skulle behöva komma toksist. Och det hade ju kunnat hända med tanke på hur träningen var på torsdagen. Så ja, men ändå efter så här första rundan så kändes det ändå bra. Så att jag kände på något sätt att jag kunde slappna av. Och bara försöka liksom att göra en bra tävling. Och det blev det ju. Jag snittar 4 kast per runda bakom Sofie. Och ifall man ska använda ratingen som någon typ av måttstock så ska det ju vara 6,3 kast. Så att jag spelar ju över förväntan ändå, om man ska utgå ifrån det också. Och det känns kul. För då känns det på något sätt som att man börjar att knappa in. Ja, men det känns bra. Faktiskt.
Men det snod, alltså genom hela tävlingen jag följde det så gott jag kunde via ja, men både Mattias på Discordförbundet och sen via Shing såklart.
Mm.
Det kändes som att du hela tiden ändå hade det under kontroll.
Ja, jag kände liksom aldrig att jag tappade kontroll. Och det kan man ju så här att man gör ett dåligt hål och på något sätt liksom känner att man tappar det. Jag var lite off en period. Och det var ju främst hål 7-12 första rundan. Då blev jag så här, men nu fattar jag, alltså så här, jag har kontroll, jag gör det bra, men det är någonting. Det är 95, det är inte 100 liksom. Mm. Men sen så lyckades jag ju repa det. Men jag känner aldrig att jag tappar kontrollen heller. Så ska jag säga att den här tävlingen tar jag nog med mig som en av de bättre så här, ja, men mentalt och spelmässigt. Alltså jag spelar smart. Jag var inte feg, utan jag tog risker och jag gjorde sådana saker också. Men jag var ändå ganska smart i det stora hela. Det är vissa hål jag vill spela om alla runder. Men det är ju som det är liksom. Sen så gjorde det ju väldigt mycket för att jag hade ju Mattias med mig. Han filmade ju finalrundan. Men första rundan gick han med och tittade på och bar mina skor. Och andra rundan så skulle han också gå med. Och då hade de andra 3 caddy med sig. Så då erbjöd han sig och var caddy åt mig. Vilket var superschysst för att jag hade ju valt att ha bag den här tävlingen. Det tyckte inte min kropp var kul.
Hur kommer det sig att du valde bag istället för vagn?
Jag vet inte. Jag tänkte nog bara, men det här är sista för i år. Och det är någonting extra med att ha bagen faktiskt. Man blir inte lika trött liksom i armarna på det sättet. Och sen så, det är en väldigt bra vagnbana. Men jag orkar liksom inte krångla på de ställena där det inte är optimalt, typ. Mm. Det är så här, i det stora hela så hade det varit bättre. Men det gör ingenting ändå, liksom. Och inte ha den. Nej, men och alltså, Mattias var den här caddin som han triggar mig lite. Han bara sa, men ja, men så där kan du inte göra, det klarar inte du. Jag bara, jo, det gör jag, kolla nu. Och så gör man det. Eller så säger han, varför gjorde du så för? Varför gjorde du inte så här? Och då måste ju jag spela, alltså jag måste ju spela med huvudet också. För jag måste ju säga, ja, men nu gjorde jag så därför att jag tyckte att det var bättre. Typ. Och det är ju kul. Sen inför finalen då så kom min ordinarie caddy, Kristoffer, och tog över. Och då, det funkar ju så otroligt bra. Han stöttar ju mig hela SM.
Gräsberg.
Lilla Gräsberg. Ja. Nej, men riktigt kul. Och väldigt kul att få spela finalrundan på liven. Och där vill jag säga tack till alla. Alltså super, super tack till alla som har hört av sig och gratulerat och ja, men, så här, kommenterat lite till mig om mitt spel och sådär. Det betyder jättemycket att folk faktiskt hör av sig. Och det är jättevärdefullt för mig. Alltså så här, mentalt. Och det gör liksom att allt jobb och slit man lägger ner blir liksom värt det i slutändan, för att folk ser vad man gör. Och det är väl i slutändan på något sätt det man vill också.
Det var lite det där jag pratade om förra veckan i, när jag sa just det, känslan av att få avgöra ett sådär spel inför publik. Det är en helt annan känsla. Och sen samma sak, när man får den uppskattningen direkt till sig, är ju fantastiskt på alla sätt och vis.
Mm.
Och för mig blir det nästan att det är, liksom, det är svårt någonstans. Hur ska man visa tacksamheten utan att det blir liksom att jag blir nästan så här att jag skäms lite grann, eller att jag vill, jag blir lite generad, blir jag.
Ja, ja, men generad skulle jag nog säga, för man vill ju så här liksom bara, alltså man vill ju överösa med komplimang, alltså så här tillbaks, man bara säger tack liksom, du ska veta hur mycket det här betyder för mig, för det gör det verkligen. Men samtidigt så vill man ju inte låta så här, ja, titta på mig. Lite så här, ja, men nej. Så att jag försöker väl att hålla mig ganska grounded i det hela. Och ja, jag är supertacksam för
det,
alla.
Det är därför bland annat som jag till exempel, ja, men när jag gratulerar dig, då skrev jag till dig personligen istället för att liksom ta dig in i en grupp eller så. Just för att det ska bli mer, ja, men någonstans genuint, men att okej, jag har faktiskt sett dig och nu bekräftar jag dig på det du har gjort. Sen kan det vara på vad som helst, på en tävling eller om man har varit en god människa överlag. Men jag tycker någonstans så blir det mer personligt på det sättet. Och kanske lättare att ta emot på ett annat sätt också. Upplever jag själv i alla fall.
Ja, men annars blir det så här, tack. Men det känns också så här ynkligt. Någon liksom bara så här, men kul, grattis, bra spelat. Man bara, tack.
Ja, men man vill,
ja. Ja, men det känns...
du, vad ville du ha? Vad skulle du vilja ha? Skulle du vilja ha? Hur känns det?
Nej. Nej, för det orkar man inte heller skriva alla gånger, men det känns liksom så här, du tar tiden för att skriva och gratulera mig för någonting som jag har gjort. Och det enda jag kan säga tillbaka är tack så jättemycket. Det betyder supermycket. Men det känns så ynkligt.
Ja, men nej, det är ju inte, det här är ju ett klassiskt svenskt lagom, så här, man måste försöka toppa det någon annan har sagt. Säg bara tack, det var bra så.
Okej.
Okay. Ursäkta att jag blev lite surgubbe här, men jag tycker att det räcker så gott. Sen det är du som har presterat.
Sen vet vi inte hur många killar och tjejer i 10, 12, 13, 14 års åldern som du faktiskt har någonstans influerat med den här vinsten heller. Förhoppningsvis så ser vi det om några år, att det kommer upp någon som bara säger, nej, men jag började med discgolf när jag såg Elina avgöra nationella touren 2021.
Ja, nej, men precis. Alltså jag får ju liksom, det är jättemånga och det är jättemycket så här tjejer som hör av sig och säger till mig liksom att jag blir inspirerad av det du gör. Och alltså jag sitter ju och bölar typ hur många gånger som helst på en dag för att jag får de här meddelandena. Och jag blir så fruktansvärt glad och ser liksom att folk vågar, främst tjejer nu då, men det är killar som hör av sig om det också, men som liksom vågar ta steget för att de ser någonting som jag gör. Och det är det som gör liksom hela discgolf-Sverige till så, alltså det är så vansinnigt vackert, tycker jag. Mattias sa det på SM, känslor. Alltså, ja. Det är ungefär det jag består av.
Det är icke att underskatta.
Nej. Ja. Nej, men en väldigt kort historia, otroligt lång. Men det har varit riktigt, riktigt roligt att få tävla NT. Det är ju första året för mig som jag gör NT i år också. Jag är den enda som har gjort alla fyra. Linda har gjort 3. Och sen var det några till som hade gjort 2. Och det är också sådär liksom att när man går in i någonting helhjärtat så belönas man av det också. Det är många timmar i bil fram och tillbaka från Mora till Lund. Men det har ju visat sig att det är ju värt det också. Lund vet jag 17 om det var värt det, men jag var där i alla fall.
Jo, säg nu som det är, Lina. Lund är din favoritbana.
Jag är hemskt ledsen nu, men nej.
Jag vill höra en debatt om det mellan dig och Henke Johansson.
Ja, absolut.
Ja, det var faktiskt roligt. Det tar vi nästa veckas avsnitt. Så Henke, är du redo så tar vi den nästa vecka.
Hit me up.
Ja. Som sagt, ja. Stort grattis, Lina. Välförtjänt och ja, tack för showen.
Tack.
Jag tänker att
vi är superstolta över dig.
Det är vi, minst sagt. Jag tänker att vi ska...
Vänta, det är förresten bara 2 sekunder till. Det tog ju inte lång tid för dig, Tommy, att floppa upp det där på våran Instagram.
Jag tror
jag knappt hade hunnit morgonen, att putta eller? Ut och så bara...
Bilden var klar på morgonen.
Ja, det var så.
Amen, men jag vågade inte skicka den till Lina.
Nej, då hade du ju jinxat hela skiten. Jag hade gått och brutit benet eller någonting, för jag hade halkat på 10-15.
Då hade du krypit i mål.
Hade jag rätt, ja, det hade jag faktiskt. Jag hade sagt till Kristoffer bara, du får bära mig och så får du hålla i mig när jag ska kasta. Åh, nej gud.
Nej, jag tänkte att jag skulle vara på klocka. Då blev det så.
Ja, mycket fint. Mycket fint. Mm. Ja. Men nu kan vi få gå vidare.
Ja, det var någonting jag skulle säga. Men vi... Jo, det jag ville säga. Någon jag är väldigt imponerad av utöver dig, Lina, det är Amanda i helgen.
Ja.
Vilken jäkla fighting spirit att ta den tredje platsen.
Herregud! Och jag tyckte så synd om henne i början av rundan när hon... Ja, jag vet inte fan vad hon gjorde. Hon var så sjukt nervös. Det är ju hennes första NT. Hon får spela på lead card med mig och Sofie. Och hon får bli filmad live. Det var liksom allting bara... Det bara kortslöt i huvudet på henne. Och så får ju jag gå in, eftersom jag tränar mycket med Amanda och coachar henne mycket. Jag fick ju bara ställa mig och titta i ögonen och bara, nu lägger du av. Nu andas du 4 andetag på vägen fram till din disk. Och så vill jag att du räknar långsamt från 10 neråt innan du gör någonting. Och hon bara, okej, så här. Och sen så släppte det ju som tur var efter en liten stund. Ja. Men alltså det... Vad fan gör du? Det här är in... Sluta tänk! Man blir liksom så frustrerad när man vet vad hon kan. Och sen på hål 5 så började det ju släppa som tur var. Men det var ju hela tiden. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Amanda Linda, Amanda Linda. Och hon hade ju koll på skåren också. Så hon visste ju vad hon behövde göra.
Hon hade det.
Ja, hon hade stenkoll. Och hon, vi visste ju liksom det att hon behöver göra par på 18, tror jag det var.
Yep.
Och när vi hade sett vart Linda låg på hål 1.
Var hon OB där?
Nej.
Nej, jag uppfattade det som men, Mattias, så då tänkte jag, nu är det klart.
Nej, men hon var ju tvungen att göra birdie. Men jag tror inte hon låg i något riktigt birdie-läge. Tror jag det var. Nej, och då var det ju bara att spela ut. Egentligen.
Magiskt. Nej, som sagt, otroligt imponerad av hennes insats också. Ja.
Någon Nicke, håller koll på nästa år.
Det kommer vi ha. Nicke, här sidan. Kort och koncist. Fick du rätt, eller? Ja, det fick du.
Och vadå?
Men han är
har ni
feg,
haft ett hemligt samtal?
På tippningen, men jag var feg också, sa Linus Karlsson. Men jag hade Max som bubblare också.
Aa. Var kom Max?
4.
4 vart han väl.
Vem hade jag tippat?
Slut.
Jag hade tippat Henke Jansson. Ja, han tog pallplats och gjorde ett ace.
Ja, det gjorde han.
Så jag kammar hem en Grand Slam i helgen, kan jag säga. Så känns det för mig.
Ja. Mm. Och en ändå hyfsat otippad 2 får vi ändå säga.
I Melker
men
Molin
så
som...
Kul.
Ja, Det...
Ja, jätteroligt. Superroligt. Jag hade kontakt med han efter tävlingen och han siktade på topp 10.
Mm.
Men det vart ju bättre än så.
Nej, det blev
det vart i topp 10, men det vart, ja, men han hade varit nöjd med en tionde plats kanske, nionde, åttonde också, men det vart ju otroligt bra för honom.
Ja,
så roligt.
Jag pratade lite grann med han också men precis efter rundan och han var nöjd.
Mm. Jag fick ju ta emot honom när han kom efter att ha hålat ut. Så kom de ju upp, för att vi stod ju på ettan och väntade på att vi skulle börja våran runda. Och de hade prisutdelningen där uppe vid ettan. Det var så himla roligt att bara liksom få gratulera honom för att... Ja, men alltså, det är lite som så här, best of the rest.
Mm.
Det är verkligen
exakt
det.
Så han sa till mig också.
Ja, men det var ju det var någon människa som sa det till mig på SM också. Det är så här, ja men du har inte bara liksom gjort det här utan det är liksom det bästa som har gått.
Mm.
Om man ska jämföra liksom. Det var ju som Helleblad sa också, ja men två är det bästa man kan bli i Sverige just nu.
Mm.
Så, ja men det är ju stort, det är det verkligen.
Det är otroligt bra gjort.
Mm.
Och i samband med det så fick vi en intervju med Linus Karlsson och han siktar ju på två resor över nästa år. Slipper vi spendera tankar och funderingar på det. Så förhoppningsvis så blir det av. Det ska bli kul att följa hans och förhoppningsvis fler svenskars ride till The Big US.
De är några stycken. Jag vet inte riktigt alla, men de är några stycken faktiskt.
Nej, jag vet Linus och Robin i princip.
Ja, men jag tror det är någon mer.
Ja, det hoppas jag verkligen att det är.
Ja.
Mm. Så, nej, otroligt kul. Och ska vi sammanfatta Linus säsong så är det väl typ att han vinner allt han ställer upp i förutom EM och då blir han två.
Inte en till Lund.
Nej, just en till Lund, ja.
Mm.
Det glömde jag.
Mm. Ja, då kommer
då är
det
väl en okej säsong då.
Ja.
Vi har inga nådiga krav på Linus här inte.
Nej.
Du måste vinna allt.
Nej, men otroligt starkt som sagt. Och ändå, det jag kan prova, nu pratar jag helt utifrån mina egna preferenser och mina egna tankar. Men det måste vara, när man är ändå så pass överlägsen som man är över hela säsongen, sett allt om allt, så måste det vara så jäkla svårt att hålla uppe den motivationen. Eller det måste vara en utmaning att hitta motivationen till att faktiskt göra det ännu bättre nästa gång.
Mm.
Så stor eloge till Linus.
Verkligen.
Awesome. Ska vi stänga igen den svenska säsongen då med det? Och leta oss över till USA.
Mm. Farväl!
US of A.
Tack Svenska Discgolfförbundet för en väl genomförd tävlingssäsong.
Ja, tack. Och tack.
Till slut så.
Till slut så för allt. Det är jättebra.
Tack för allt otroligt stöd som FPO har fått den här säsongen också. Jag måste bara säga det, för att det är helt otroligt vilken skillnad som jag upplever på bara den här säsongen. För att man känner att det har blivit liksom en genuin satsning.
Mm.
Det är så otroligt uppskattat.
Det är fint att se. Nu är bollen i rullning. Nu är det bara bygga vidare på det till 2022.
Full gas.
Grymt.
Ja.
Japp. Yep. Jaha, Music City Open. Jag kan säga så här. Jag har inte sett mycket av det. Alls. Jag såg lite grann av finalrundan.
Jag satt halvsovnas och kollade på runda två, tror jag det var i fredags.
Ja, ska jag behöva ta den här också då?
Ja, tack.
Nej, men jag har helt ärligt så såg jag. Det var bara finalrunda jag såg hela. Jag somnade hål 6 faktiskt, den här tävlingen. Så jag höll mig vaken, men det var väl inte... mer än ett sömnpiller, höll jag på att säga. På damsidan så fick vi uppleva The Hailstorm. Ja. Ännu en gång. Vilken jäkla tjej alltså. Va?
Mm.
Hon showade loss runda 3 och runda 4 rejält och sprang hem med vinsten ganska komfortabelt. Trekast blev det till slut för Sarah Hocum. Och på tredje plats hittar vi Maisie Velez.
Mm.
Kan ni gissa vart Paige Pierce slutar?
Nej, jag kände att jag behöver öppna länken här nu och kolla vad som hände.
Hon slutar tied for 13.
Ursäkta?
Det är korrekt. Hon får stryk av Jessica Weiss, Maria Oliva, Juliana Korver, Missy Gannon, Heather Young, Connor Pennis, Alexis Manduano och Valerie Manduano och Katrina Allen och pallplatserna som jag nämnde i början.
För mycket skog alltså.
Uppenbarligen någonting som inte stämmer.
Ja, hon hade väl egentligen inte någonting mer att göra. Jag ska säga.
Någon finalrundans runda. Puttning var 67%.
Ja. Och då vet vi att
fairway hits var 79. Så att...
Ja.
Ja.
Så kan det gå.
Mm.
Ibland då, som sagt, som Nicky brukar säga, vi har inga höga krav. Nej. Jo, det har vi. På henne ska vi ha det.
Ja. Ja, topp 10 tycker man att hon ska sluta i alla fall.
Ja, det tycker vi också att hon ska.
Topp 5 snudd på.
Ja.
Men.
Mm.
Men så kan det vara. Men ja. Det var... Fantastiskt att få se Hailey King i den formen hon visade upp. Hon startade sista rundan med 6 raka birdies.
Mm.
Och då vet man vad man har väntat sig om man inte heter Hailey King. Mm. Så det borde ju gått inför Throw Pink om drygt en halv vecka. En vecka.
Mm. Verkligen.
När ni hör det här. 8 dagar. Men.
Mm.
Den stora snackisen. I MPO. Vill du raljera, Nicke? Eller vill Elina bara skjuta ut någonting riktigt?
Du kan väl få varva upp lite grann, för det är du som verkar ha jagat upp det mesta av det här.
Jag
har
ju bara
tillfört lite info.
Jag blev ju förbannad när jag såg det. Jag upplevde det själv i realtid. Plus minus några sekunder beroende på hur långt efter streamen var. Men ni fattar vad jag menar. Men Mason Ford leder tävlingen. Har ju för sig inte saker med saken att göra egentligen, men på hål nummer 15 så kliver han upp och så shankar han en drive. Han ligger så brunt så det finns inte. Alltså han, fairway är jätteöppen och så finns det på vänster sidan var det massa skog och träd och den här ruffen, den är ruff. Alltså du klarar knappt av att trycka fram en hand liksom framför dig för att det är så mycket löv och pinnar bös. Och taggbuskar och bös i vägen.
Mm.
Och där ligger han. Och Nicka har klockat det här och 2:14 tog det innan de hittade disken. Och, ja, det är väl fine liksom. Då, allt väl, tänker man. Sen tar det 3 minuter och lite drygt en halv minut innan han liksom har linat upp sig själv. Och så tar det ytterligare typ 1,5 minut innan han har kastat. Och jag måste vara jäkligt klar med här. Det är ingen rolig laj, absolut inte. Jag ryste lite grann när jag såg vart han låg någonstans. Vill ni se det här så kolla på vilket coverage ni vill eller vi spelar upp liven igen eller någonting. Det är svårt att förklara exakt hur grisigt han faktiskt låg. Men hemskheter, vad förbannad jag blir på discgolfen. Alltså på discgolfare, på hans kort. Varför tar man inte sitt jävla ansvar och kollar honom på det här?
Mm.
Varför står man bara där? Ja, jag ska få kasta det. Jag vågar inte göra mitt nästa kast. Men på riktigt?
Ja, men, alltså, så här,
kolla honom. Och gör, alltså, det ska inte gå till så här. Vi kan ju skrota hela jävla regelboken om det ska vara så här. På högsta nivån.
Alltså jag hade, det här var så lite lustigt. Jag hade igång sändningen i år kväll. Och sen PP väg och spelade in i bandy. Och idag
när du kom tillbaka från träningen så hade han inte kastat den.
Nej, men när jag slog igång tvn idag och gick in på YouTube, då var sändningen pausad där typ på hål 16 var de. Så att jag var ju så nära till så att jag backade bara tillbaks för att se det här. Så att jag har suttit och sett livestreamen från det här när det hände. Och jag såg hans... när de drivade ut och sen klippte de över och så visade de Haleys kast på något annat hål innan de hoppade tillbaks. Och när de hoppade tillbaks, det var då jag startade klockan. Och sen då tog det som sagt var typ 2 minuter från de är då, då och 14 sekunder stannade jag klockan på innan de hittade disken. Okej, fine, då har de hittat disken. Men det är ju härifrån det tar en sån fruktansvärd tid. Lite drygt 3,5 minuter tog det innan man såg att han hade gjort någon typ av kaströrelse och att han plockade upp sin mini och liksom konstaterade att jag tog mig inte så långt. Sen ska han gå runt hela det här buskaget liksom. Och de ser så måttligt imponerade ut, de som står där och väntar på honom. Och sen har han på sig väskan och piper in med väska och sin caddy in dit till sin lai. Och så tog det 1,5 minuter innan han kastade därifrån. Så hela den där händelsen tog ungefär 7 minuter. Och sen när han då väl har kastat ut därifrån och ska göra sitt inspel mot korgen, så trampar han på disken. Fotfel.
Va?
Dessutom. Och är det någon som kollar?
Ja.
Nej.
Nej, ingen som kollar.
För att det är ingen som bryr sig om det här.
Nej, och det här har vi diskuterat, fotfelsregeln, huruvida den är och inte är, om man har fördel av den eller inte. Men om vi inte har regler för att följa dem, eller att de ska vara godtyckliga, så blir det ju problematiskt, tycker jag.
Ja.
Men i alla fulla fall, så det var, tog väldigt lång tid där inne i snåret för honom.
Ja, men och det är förståeligt. Men jag lägger inte allt ansvar på mig som får det i det här läget. Utan det är 3 personer runt omkring som ska kolla honom.
Mm.
Som ska säga, det räcker nu. Det har tagit för lång tid. Ja, okej, det kommer ta en minut extra bara för att ni tar upp det också. Men då har ni i alla fall följt regelboken.
Exakt.
Ni till och med, visst är det Lainey King som sitter i studion på NTS? Ja. Ni till och med, man hör på henne hur frustrerad hon är i studion. Mm.
Men Philo säger ju också flera gånger. Ja, Philo säger också, tar ju också upp det och säger men nu måste han kasta. Och sen också den här, när de börjar, det är ingen som startar en klocka heller, för att då börjar hon eller Lainey King prata om att, ja, men att han är redan så stressad och det är inte schysst när han är i ledning och så vidare och så vidare.
Det handlar inte om
att vara schysst.
Okej. Okay. Så regelboken är godtycklig då också för att någon råkar leda?
Ja.
Nej, jag vet inte. Jag tycker att det är otroligt märkligt att det är så, kan man säga, slappt.
Mm.
Sett till regelboken på proffstoren.
Det är oansvarsfullt.
Slappt är nog en underdrift, men det är nog rätt ord.
Ja, men jag vet inte om slappt är rätt ord, men alltså, förstår ni vad jag menar? Att det är lite, känns som att det är lite godtyckligt när man ska anamma regler och inte.
Mm.
Och det tycker jag är trist.
Jag kan ta ett exempel faktiskt från våran första runda i lördags när jag gick med Jenny Larsson och Pernilla
Fåglefält.
Ja, precis. Alltså, vi hade konstaterat att disken hade gått OB redan. Och vi skulle gå över vägen för att hitta den, för att hon vill ju säkert ha den senare på rundan. Så fort vi liksom konstaterar att vi behöver leta efter disken, så säger Jenny, bra, jag startar klockan. Och så gick vi och letade efter disken. Alltså, det var liksom inte ens, det var inte snack om saken ens, utan det var så fort vi visste att vi skulle leta efter disken, så var det bara starta klockan.
Mm.
Sen så hittade vi den, som tur var. Vi hade ju tänkt att ge upp det för att gå tillbaka och leta sen, efter rundan, eftersom det bara var en runda. Men så hittar vi den ju ungefär lagom till att vi säger att nej, men nu skiter vi i det.
Det är då man brukar hitta diskarna.
Ja, eller hur? Mm.
Det är normalt.
Man hittar den alltid där man letar sist.
Vilka tror ni hade behövt vara på samma kort som Mason Ford vid det här tillfället för att det faktiskt skulle kollas?
Nicolò Castro.
Paul Macbeth.
Varför jag säger Nico här, det är inte för att på något sätt vara komisk, utan han är den enda jag vet om som aktivt kollar fotfel och sånt. Han kollar folk.
Jag har hört jag har sett 3 personer göra det på post coverage och live coverage liksom ihoplagt. Det är Paul, det är Nico och det är Samuel Isott.
Ja, för jag har sett Nico kolla Ricky på fotfel, när Ricky trampar 10-15 centimeter för långt bakom disken. Han är inte framför. Utan han är liksom för långt bak. Han är över 30 cm bakåt. Det är Kola Nico för.
Och det är ingen som håller med
om. Det är ett klassiskt klipp.
Ja.
Han blir ju galen på att ingen håller med honom.
Ja. På inget medhåll från någon annan och Nico bara flippar ur.
Det är Albert Tam som är med på samma kort där också. Jag har för mig att det är
Ja, jag tror att han är med. Och så nej, jag vet inte om det är Nate Sexton är med också. Eller nej, det är...
Ja, det är ointressant egentligen.
Skit i samma. Jeremy Colling tror jag med. Men skit i samma. En annan jag kom på som skulle kolla på time. Johnny McRae.
Ja.
Mm.
Han skulle också kunna ta den. Faktiskt. Så. Ja, men nog om det.
Jag kastade in Patrick Brown där tid. Också. För han är otroligt noga med reglerna.
Ja, precis. Men nog om det. Det är ju... Det är trist på något sätt. Att det blir så här. Så.
Men det gör ju i alla fall att det blir en playoff.
Ja, precis.
Mellan Ricky och Mason. Den var ju inte lång. För det avgjordes på första hålet. Ja.
Men Ricky har ju gett upp.
Alltså.
Men Mason parkerar ju hålet i särspelet och Ricky ligger lite kort. Men den putten, det är inte Ricky som puttar den. Ricky är inte där.
Mm-hmm.
Alltså han är så frånvarande så det finns inte. För han alltså den hinner ta i backen innan den har liksom nått bullseye i princip.
Oj.
Det är ett sämre upplägg.
Ja, okej. Ja, det är ju tråkigt.
Precis.
Men, så är det. Och på tredje plats kommer Adam Hammes, va?
Ja.
Grymt.
Ett kast bakom.
Bra. Då, det var ju sista nationella touren, eller national tour, på amerikanska sidan av Atlanten. Och ja, vi får se om det är den sista någonsin. Det vet vi inte.
Ja, med all rabalder runt PDGA i år. Så.
Ja, men ska vi? Såg du Paige Pierce story?
Ja, men det är väl klart att jag gjorde
det. Men det är bra åt.
Börja inte.
Hon och Holly Finley är alltså ute och ska provträna.
Ja.
Är det här dagen innan, eller någonting sånt?
Jag vet inte.
Ja, det är före tävlingen början i alla fall. Mm. Men det finns inga korgar för FBO-layouten.
Nej.
Korgen ska stå där, men den står inte där.
Men vad kul. Vad bra. För att det är så sjukt lätt att träna på någonting du inte ser.
Det är dags för PDG att bara signa ut nu.
Ja, men...
Släppa ansvaret för tävlingarna. Men ändå så kan jag
tycka... Men regelboken ska ni behålla.
Nej, men man känner någonstans, men å andra sidan så tycker jag så här, visst att PDGA ska ha en känga, men det är ju arrangören också
det är PDGA som arrangerar national tour. Det är PDGAs jävla ansvar att det ska vara där.
Fast det är lite
så
som jag
säger annat. Nej.
Jo, men de anlitar ju förmodligen en motsvarigheten
och varför
till
gör de det? För att kunna vad vi säga kallar för allt ansvar som blir fel.
Jo, men vi gör ju likadant i Sverige att vi alltså att klubbarna arrangerar NT och SM och allt vad det är liksom. Ja,
men
det som i alla fall är tanken på svensk mark är ju att vi ska ha en person som åker runt och kontrollerar banorna som är tänkta inför förbundstävlingar. Det är ju en tanke i alla fall. Sen om det blir verklighet nästa år, ja det får vi ju hoppas. Men alltså, såna här problem har vi inte.
Nej.
Nej.
Inte
jag tycker
liksom
generellt, alltså när man, jag tycker en sak som jag slås över när man har sett de här practice rounds med Jeremy Colling och Paul Juleberry och gäster ibland. Det är att jag tycker att det verkar vara lite halvrisiga T-pads också på ganska många banor.
Ja.
Om jag får säga det själv. Eftersom att vi har haft ett par program nu när vi har pratat T-pads och så. Och att det även har diskuterats i sociala medier en del.
Mm.
Så känns det ju lite så här märkligt att, men de kanske inte har högre krav än så. Man vet inte hur diskussionerna går heller i USA.
Det är ju mycket betong.
Och jag tycker en sak som jag stör mig på, det är det här när de typ väljer att sätta ut flaggor bredvid tids jättebred, så helt plötsligt gör de en tee som är typ 4 meter bred.
Den är fortfarande inom regelverket.
Jo,
ish, tycker jag. Jag tycker det där är att stretcha regelverket. Faktiskt. Om du har en tilltänkt T-pad och så väljer du att helt plötsligt att göra en och en halv meter åt bägge håll ifrån den. Mm. Jag vet inte riktigt, för du kan ju öppna upp helt andra linjer och så också än vad du kanske är tänkt.
OTB Open, absolut, där de gör det i efterhand. Men tar du till exempel Memorial, som det alltid är så på, då har du gummiunderlag, eller vad det är, någon gummimatta, och så kan du välja att ta avstampet på gräset eller sanden.
Jo,
eller?
Ja. Det blir väl en precis. Annan sak. Men sen, alltså, om vi tar till Portland Open, det är ju så här praktexemplet den här säsongen, över att de var ju tvungna att sätta flagg på utsidan.
Var det Portland kanske?
Vad sa du?
Var det Portland kanske? Jag tror det var OTB.
Nej, för mig det var Portland då när Drew skadade sig.
Ja, möjligt.
Ja.
För att tiderna var liksom skit.
Ja, men de var ju sjukt provisoriska också, och bara det är ju exakt. För dåligt.
Då det är förstår jag det. Annars så brukar man ju säga att det är rain tee, alltså ifall det är plattor och sånt som inte går att spela på för att det är blött och halt. Så att du riskerar att halka och skada dig. Och det är ju därför man sätter ut flaggor vid sidan av tierna för säkerhet. Då köper jag det. Men inte ifall det är, ja men kasta här du istället. Men då kanske man får göra det på ena sidan. Och kanske inte båda sidorna nödvändigtvis.
Nej, exakt.
Ja, vet inte.
Hur som helst, ett samtalsämne för ett senare avsnitt kanske. Ska vi rulla in i... Är vi långa eller? Nej.
Ja, det vet jag inte.
Vi ska beta
jag är
av
ganska
ett,
kort.
Ett litet lyssnartips eller ett ämne som vi har blivit ombedda att ta upp. Och det gäller vadå, Nicke?
Jo, det här lyssnarmailet jag nämnde för något avsnitt sen, så har vi en lyssnare som tycker att vi ska ta upp det här, och då tänkte vi, eller ja, jag tänkte att vi ska försöka hålla lite kort och koncis kring det här. Det här kan man fördjupa sig mycket i över kanske flera avsnitt. Men jag tänker att vi ska ta det här. Om du som ny spelare ska spela din första tävling, som inte kanske är en kvällsdisk utan det är en PDGA-sanktionerad tävling. Och så, vilken klass ska du anmäla dig i om du inte sen tidigare har någon rating? Det har varit diskussioner här sett kring det här. Vilken klass ska man välja? Och det finns väl kanske lite grann två läger i det här. En del säger anmäl dig till open-klassen. För att... med motiveringen att då man inte vet vilken nivå du är på, så är det bäst att spela open. Medan andra säger, men det är ju klart att du ska anmäla dig till novice eller recreational, eller vilken klass som nu är lägst som du får anmäla dig. Du får inte anmäla dig i juniorklasserna som om du är vuxen till exempel. Så. Men då finns det ju lite fiffigt. Vi kan börja med klasserna förresten. Om vi tittar på amatörklasserna som vi har, så har vi Advanced, Intermediate, Recreational och Novice. Det är 4 klasser. Och sen har vi Open. Det vi kallar för MPO. Det är Mixed
Pro
Professional Open.
Pro Open. Precis. Och sen har vi FPO, Female Professional Open. Men i alla fall, Advanced, den täcker från 9.35 i rating och uppåt.
Till 9.70.
Nej, det finns liksom inget tak där. Det finns inget riktigt tak, utan det handlar med det där kring 9.70-9.75 någonstans. Det har mer med pris. Att har du tagit emot pengar på någon tävling, så får du inte ta emot pris i en advanced klass. Någonting. Jag har inte 100% koll på det där, men det har någonting med det att göra.
Det är alltså, det är en måttstock. Alltså, är du över 9.70 så bör du inte spela amatörklasser. För M... A står för Mixed Amateurs. Och sen 1 då är Advanced.
Advanced,
i förkortning. Och om du har tagit emot prispengar och alltså blivit professional på PDGA med din rating, då får du inte spela amatörklasser på majors. Men i Sverige så har vi inte det. Så att även om du har en pro-licens så får du spela amatörklasser i Sverige. Det här är till exempel European Open. Så får du inte spela European Amateur Open om du har en pro-licens. Kort förklarat.
Precis. Ja. Men nu är det inte de spelarna vi pratar om. Men i alla fall så är det att rent krasst så kan jag tycka att väldigt, väldigt många tävlingar som vi har i Sverige skulle vi klara oss med amatörklasserna.
Ja.
Så.
Grejen med varför man lägger med en proklass, som en parentes här, det är för att du får poäng som spelare. Jag som FPO-spelare vill inte spela amatör, för att jag vill inte ha poäng i FA1 till exempel. För poängen för mig som har en rating och en pro-licens är att jag kan bli inbjuden att spela Worlds om jag har poäng.
Ja.
Ja.
Precis. Och sen har vi då intermediate som är för spelarna mellan, eller ja, de är ju alltid där om vi från noll. Du får ju allt där med, men upp till dess att du har 9.35 i rating kan du spela intermediate. Mm. Och sen har vi recreational som har ett tak på 900 och sen har vi novi som har ett tak på 850. Mm. Och då tänker man, ja men jag har ingen aning vilken rating jag ligger på. Och då har PDGA har gjort det enkelt för sig på ett sätt.
Först bara lite, Annika. Rent spontant. Vad skulle ni bara säga? Om det kommer en spelare som ska tävla första gången, vilken klass ska jag anmäla mig till? Och du får bara säga. Ja. Annika?
Rec ska jag säga.
För det är mitt i mellanklassen. I min värld.
Den är... Ja. Jag skulle nog också säga rec, för det är inte ofta vi har med advanced här i Sverige. Jag har sett det några gånger men inte jätteofta.
Jag skulle säga intermediate.
Mm. Jag skulle säga det ifall jag tyckte att det spelade jättestor roll mellan rec och intermediate. Mm. Men jag tycker att många av de spelarna som faktiskt spelar i rec och hör hemma i rec ofta spelar bättre än många av de som spelar i intermediate.
Definitivt.
Skårmässigt nu. Så att jag tycker att de två spelar ingen roll. Och då kan man lika gärna börja i rec istället för intermediate, för att i intermediate så spelar de spelarna med mer erfarenhet kontra ifall du är helt ny, och då tycker jag rec passar bättre.
Ja, precis. Men PDG i alla fall, de har ju varit att bryta ner det här lite grann och ge lite måttstock kanske man ska säga, för vilka klasser. Dels så har de med hur många puttar du sätter från en viss distans till exempel av 10 stycken.
Vilken dag då?
ja,
hemma, hemma i trädgården.
Hemma i trädgården. Nej, men lite så. Och sen har de även hur långt du kastar och även hur länge du har spelat har de inne här då. Och om vi tar kastlängder till exempel, så advanced så kastar du någonstans mellan 90-140 meter ish. 300-350 fot.
Då får man alltså inte spela open om man inte kastar längre än 140 meter.
Precis. sen intermediate, det är mellan 250-350 fot, 75-105 meter ish. Recreational 200-300 fot, det är 60-90 meter. Och sen novice 50-75 meter. Det här är bara lite måttstockar. Det dyker upp ganska mycket nya spelare som kanske har en, kastar ganska långt med forehand. De kanske kastar 100-110 meter forehand. Men det är det de är bra på.
Mm.
Men när de ska träffa sina linjer, när de ska putta, göra inspel och så vidare, så kanske de är mer som en rec-spelare. Förstår mig rätt. Så att kastlängden är ju inte allt att titta på, så att säga. Men vilken klass man ska... Det där är ju otroligt svårt att säga vad som är rätt och vad som är fel. Det beror lite grann på vilka klasser som finns med också.
Mm.
Men mitt tips är att är du helt ny inne i sporten och ska spela din, du har spelat ett tag och vill testa på att spela din första sanktionerade tävling, spela lägsta klassen som finns.
Prata med TD. Jag. För att TD har ofta ganska bra koll på fältet, förhoppningsvis. Och den personen kanske har lite koll på dig som nybörjare också.
Kan ha, men det är inte alltid att man har det. Men ja, nej, jag håller med. Prata med TD kan ju vara bra också. Och sen är det vad det för typ av bana. Det kan ju vara hemmabanan också.
Ja, precis.
Som man har spelat jättemycket.
Här går jag -9 på daglig basis. Precis. Bara, men då ska du ju spela advanced.
Ja, precis.
Ja, men jag gör det bara på den här banan. Ja, det spelar ingen roll.
Ja. Så det finns, jag tycker att det är svårt att ge ett rätt svar på den här frågan. Mm. Den är inte helt lätt.
Nej.
Men ja.
Jag tycker väl.
Det är väl vad jag tänker.
Alltså formuleringen för mig är att vet du inte så ska du inte spela den lägsta. För att du kan vara vansinnigt mycket bättre än så. Samtidigt så säger jag inte att man som ny ska anmäla sig i den högsta klassen. Utan jag tycker att recreational är en klass där men alla platsar i rec. Inte om du har en rating på 940, såklart. Men jag säger fortfarande att en spelare i rec kan ändå smaska till en dunderrunda och ligga liksom typ lead card intermediate. Det vet man inte. Men spelar man då i rec så kan jag tycka att det blir bättre inför första tävlingen.
Ja.
Det är en bra klass precis. Att börja i också.
Absolut. Sen, detta med sandbagging, varför det nu kallas så, har jag lite svårt att få ihop.
Man drar sina säckiga bollar i divisionen under.
Det är att, det vill säga att om du är några 40 ratingpoäng från att kunna kliva upp till nästa klass, men du väljer ändå att spela i den lägre klassen för att placera sig bättre.
Fast jag håller
inte med.
Det
sticker lite i ögonen på våra lyssnare.
Mm.
Vad tänker vi kring detta? Du, varsågod Tommy, du verkar tycka tvärs emot.
Nej, men jag tycker alltså, spelar du alltså jämnt över tid och har en rating som är ja men under 900, så att du spelar, ja men du har spelat 899 över ett halvår. Så att du ligger där kring. Varför ska du då gå upp och spela intermediate om du inte behöver? Spela recreational, det är din klass. Det är där i så fall du hör hemma. Speciellt om du har haft den ratingen över tid. Däremot om du gör ett skit halvår och droppar från 940 till 900 i rating. Det är där jag börjar reagera på sandbagging i så fall. Om du går ner bara för att nu har jag gjort en skittävling så nu kan jag spela i klassen under bara för att vinna.
Ja, men det är nog kanske det vi ska tänka att man är. Alltså det är sån, att det är så det är.
Jag tror det kan vara så här. Att personen i sig är kapabel att spela 940 golf kanske. Runt 920, 930, 40 där någon gång. Och gör det på ganska många runder. Men att sen då veta att bara shit, om jag gör det här kan jag inte spela i, säg, rec längre. För jag vill ändå ligga där och ligga i toppen runt 900. Och medvetet då gör en dålig runda. För jag menar, det är ju inte skitsvårt att spela dåligt, helt ärligt. Det tror jag de flesta kan åstadkomma ganska enkelt. Det är bara inte att spela helhjärtat. Och göra liksom, vi skjuter in en 850-runda här som drar ner mitt snitt. Avsevärt.
Duget man är på det.
Ja, men eller hur? Men vissa, jag vet inte. Varför skulle man annars göra det? Jag menar, sen finns det ju de som bara är sjukt ojämna. Som så här, jag gjorde en 945-runda. Och sen så gjorde jag en 789-runda.
Låter som en 2020-säsong ungefär.
Pratar om mig själv här, faktiskt. För att vissa runder bara, det funkar inte. För mig så är det ju på grund av orutin. Och för att jag är lite dum i kolan. Men Jag vet inte, vissa kanske bara gör så. Medvetet.
Men alltså,
det är ju det för mig som är sandbagging. Alltså att du själv manipulerar din rating för att ligga kvar.
Men upplever ni själv att sandbagging är ett stort problem i Sverige?
Nej.
Nej.
Nej, inte jag heller. Jag ser det nästan som tvärtom.
Ja, det är ju synd om personen om inte annat.
Ja, men,
alltså så här
uppe hos oss, då har vi liksom 8-5-8-6-8-70 spelare som anmäler sig till Open. Det ser jag inte heller någon anledning till.
Nej.
Det är
nej,
mer
men
det
kan jag göra med om det bara, ja, men det kan, om det bara finns de klasserna.
Jo, så är det.
På en
det
MT till exempel så finns ju bara MPO. Nej. Men till exempel, det är oftast där det händer att spelare väljer att de anmäler sig till...
Jo, men då har du inget val.
Till... Nej.
Nu pratar jag där det faktiskt finns val. Vi såg exempel uppe i Skellefteå när vi hade toravslutning där, Nicke. Många spelare under 900 som spelade Open. Helt utan anledning.
Men kan det inte vara för att det är ett mindre startfält i Open?
Det var det inte.
Nej, det hade mer att göra med att de ville spela svarta slingan i Skellefteå av någon anledning. Aha. Upplevde jag det som.
Okej. Okay.
Och jag tycker väl det är väl typ 2, 3, 4 hål som är mer spännande där än något annat.
Men oavsett så är det så här, ja men find en öppen klass, du får göra det som du vill, men jag har aldrig gjort det.
Nej.
Men det är min sak, men jag upplever inte att det är liksom tvärtom att folk manipulerar sin rating för att den inte ska bli hög för att få spela i en lägre klass och ha lättare att vinna.
Det är för mig helt obegripligt.
Och det känns som att faktiskt. Vi har kommit så långt förbi den punkten också i discgolfen i Sverige för att vi är så pass många nu också.
Mm.
Att det kommer nya duktiga spelare på gång på gång på gång. Så det är sällan vi ser samma vinnare 2 tävlingar i rad om han inte heter Linus Karlsson.
Ja, precis.
Och det
men han spelar ju inte amatör.
Nej, men exakt. Jag skulle vilja säga han drar till några skitrunder och så anmäla sig intermediate på någon Västgötator sen.
Nej, men precis. Får jag dra en parallell till dam?
Väldigt klart.
Tack. För att det vanligaste nu, när jag började 2019, då fanns bara FPO. Och min första tanke när jag skulle anmäla mig till min första tävling var, men jag spelar ju inte Pro Open. Alltså jag spelar ju inte så här. Nej, men det är dam.
Nu låter det som Teddy alla... lätt snacka plast. På min
jo,
tid, då fanns det bara Open att spela. Jag hade ingen
ja, men lite så. Men ja, alltså det var liksom det var det som fanns för dam. Så att jag skulle spela mot någon som hade spelat i liksom x antal år längre än mig. Och det skulle vara fair. Ja, fine, vi är bara 2 stycken, men jag är nybörjare. Jag har spelat i liksom en månad. Så att om herrarna har valmöjligheten av 4 olika klasser. Varför ska inte dam ha det? Det var inte frågan. Men det är en tankeställare. Det som har blivit nu dock är att nu väljer många TDs istället att ta FA2. Alltså intermediate för damer. Och det är ett ratingtak på 8,25. Så det passar ju de flesta. Men om vi tar till exempel mig som skulle vilja spela i dam. Men eftersom jag har en rating som är högre än det som är tillåtet så tvingas jag alltså att spela i en annan klass. Men jag är inte intresserad att spela MA4 där min rating säger att jag får spela. På grund av att jag klassas ju som alltså pro.
Men finns det någon tävling som inte har FPO och MPO? Om det inte är en ren amatörtävling?
Nej. Alltså det här är ju en C-tier liksom.
Jo, men jag förstår, men amatörtoren om den bara har FA2 eller FA1 och MA1
ja,
som högsta.
Ja, amatörtoren har ju bara amatörklasser. Men ja. Nu snackar jag så här lokaltor. Liksom.
Varför har man inte Open med det?
Nej, men man har MPO och så har man MA2 alltså intermediate. Mm. Man har MA3, recreational. Yes. Man har MA4 i novice. Och FA2, alltså intermediate women.
Men varför har man inte FPO?
Nej, för grejen är att det kan jag inte svara på. Varför man gör så. Men ifall jag ska spela...
Tusen har lite i skallen nu, du.
Ja, men ifall jag vill spela med dem som jag känner att mentalt sett så spelar vi på lika villkor. Alltså att jag spelar ju ur ett liksom rutinerat spel. Jag kastar inte jättelångt och min rating säger att jag får spela i novice, men det är ju inte där jag vill spela. Och för det första så är det inte, det är liksom, det intresserar mig inte. Kan man istället då inte ha fler damklasser, och varför har man i så fall inte FPO?
Ja, men det är väl
som du säger.
I mitt huvud så är det en självklarhet. MPO och FPO har det stående, och sen så kan man nystra med amatörklasserna beroende på hur upptagningsområdet ser ut med spelare.
Precis, och det här görs ju då för att de bästa FPO-spelarna i regionen inte ska spela mot de damspelarna som är nybörjare. Och det förstår jag. Ja, jag köper det.
Absolut, men låt dem spela mot varandra istället.
Men vi vill också spela dam. Vi vill inte spela med herr.
Sitter vi och bråkar med varandra eller tycker vi samma sak?
Vi tycker samma sak.
Ja, jag tänkte också.
Men det gör mig upprörd. Jag tycker att nu när sporten växer på damsidan så måste vi tillåta damspelare på samma sätt som herrspelare att faktiskt få spela i sin division. Alltså, är jag nybörjare? Ja. Då ska jag få spela FA4. Novice Women. Sen så kan jag tycka att vill man lägga till damklasser, då kan man börja på Recreational Women och Advanced Women. Eller så har man Recreational Women och FPO. För då har du två bra klasser. Du har en klass för nybörjarna och de som håller på att kämpa sig uppåt. Och du har en klass för dem som liksom vet lite mer, som kan lite mer, som är lite mer rutinerade.
Alltså, jag tycker någonstans, Nicke, du som har varit mycket TD, rätt med mig om jag fel nu, men någonstans tycker jag att man utgår ifrån att ha MPO och FPO, och så, eller att man kan ha alla klasser öppna. Anmäl dig vilken klass du vill, och så får man se sen hur många det är i varje klass, och så får man slå ihop klasser om det blir färre än 3, eller vad det brukar vara. Det är väl det enklaste?
Ja, alltså jag brukar lägga till, jag börjar med MP-klasserna, mixed-klasserna. Jag börjar alltid med dem först. Och så brukar jag, i regel alltid har jag med typ open, intermediate och recreational. Och så lägga till junior, en junior-klass till exempel. Och sen gör jag samma sak på damsidan.
Mm.
Samma klasser, rakt av. Och jag har fått någon pik om att det är så många olika klasser, ta bort några klasser.
Men det sållar sig inte själv.
Ja, varför ska du ta bort valmöjligheter? Ja,
nej, jag tänker inte ta bort någonting.
Nej.
För det är inget problem.
Nej.
Alltså, jag kan, det enda jag kan tycka att som det är när du ska gå in och ska liksom släppa in spelare i kvällsdisk, eller, för det är där det oftast är, det är det man administrerar överlägset mest. Mm. Det är ju kvällstiskarna, i alla fall för min egen del.
Och jag kommer ihåg det på par-SM när jag ska stå till ut. Ja, just det, jag är TD-sävar också. Vänta lite. ja, Nicke. Vi väntar. Det är lugnt.
Så är det ju... Det är klart när man går in och ska bara släppa in spelare, att det är spelare i många olika klasser. Eller många, men i ganska utspritt. Men jag tycker inte att det är ett problem som TD att lägga till dem. Och jag tycker att det är en självklarhet att det ska finnas samma klasser i mixed som i dam. Det är ingen, för mig är det inga konstigheter.
Mm.
Jag kan vara ett undantag. Men
det tvivlar
jag hoppas att det är, jag hoppas att det är fler som tänker på samma sätt som mig. Att man har samma klasser i mixed och på dam.
Jag hoppas också att det.
Jag tycker att det är no-brainer faktiskt att inte
så
ha det.
Så det enda jag kan ställa till problemet är så här, okej, hur många pokaler ska jag beställa? Det är det största problemet.
Ja, whoop, säger jag då. Men alltså, ifall vi ska ta 2021 som ett exempel nu amatörmässigt, den absolut största klassen i år för dam, det är recreational. Mm. Och det är spelare upp...
Och det är jättebra.
Ja, det är fantastiskt där det. För det är spelare upp till 775 i rating i dam. Och alltså den är så överlägset stor också. Tar vi amatörtoren med Mellgren, ja då kanske vi är mellan 3 och 6 spelare i advanced, alltså den högsta klassen. Men de kan vara 15 i rec.
Mm.
Det, och det är liksom så här, det är inga konstigheter ens, utan det är typ lågt räknat nästan.
Det är underbart också.
Ja, det är det. Det är så fruktansvärt kul. Så att inför nästa år så, ja, det är väl en vädjan om något annat till er som arrangerar tävlingar. Släpp in damklasser.
Ja.
Och låt folk få spela.
Det är no-brainer att inte göra det.
Ja, men låt folk få spela där de ska spela. Ja. I rätt klass liksom. Och sen, ja men blir det inga i FA4? Ja, men ha FA3 då. Ha FA3 som lägst. Och så behöver du kanske inte ha FA2. Utan ta advanced och räck då. Och låt de klasserna sköta splitten själv. Det räcker. Men jag tycker också att man inte behöver ha 4 herrklasser. Men det är ju min åsikt.
Det beror på deltagarantalet.
Ja, det beror på hur många som deltar. Så sådana saker får man ju ta liksom när man kan se över sådana saker.
Men är det mixed klasser, Elina? Det vet du.
Jo, jag vet det.
Mm. Mm. Och... fördelen med Xing är att du kan plocka bort klasser om det inte är någon spelare som anmäler sig i dem, till exempel på en tour eller så.
Vet ni vad vi säger om Xing? Det... de är fucking king.
Så är det.
Så är det. Ja, nog om det. Har ni någon annan take på det här, ni som lyssnar på det här? Låt oss veta det i sådana fall, om ni törs. Elina låter så bitsk ikväll.
Ja, förlåt.
Men hon är snäll.
Jag är passionerad, okej? Okay?
Ja, det säger Tommy också när han låter uppjagad. Så. Jag hoppas att vi kunde räta ut några frågetecken till utropstecken efter det här avsnittet om vilken klass man ska anmäla sig i.
Det enda som är roligt är att alla sitter och är arga, men vi är ingen arg på varann. Vi är bara arga på allt annat.
Men vi är passionerade, det är det jag säger.
Snacka om att sparka in öppna dörrar.
Alla där ute har någonting man brinner extra mycket för.
Och, vi brinner
och man
för...
blir passionerad av att prata om det. Och vi har discgolf som
det har vi.
Våran passion. Deal with it, annars hade ni inte lyssnat på oss.
Det är korrekt.
Japp. Jaha, Tommy Becker, ska vi dunka av lite grann nyheter nu här?
Vi har så här, vi är färdiga med dagens avsnitt. Nu ska vi bara göra så här att den 23 oktober, som vi nämnde förra veckan, så kommer vi att anordna Second Annual Shedute Special Doubles för andra året i rad. Och det är så här att i år har vi även en mixed klass med. Och där har vi ett par anmält. Och ett på gång. För det är faktiskt så här att vi får fin besök från Värmland när Elina och Claes kommer och ska delta.
Nej, 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 nej.
Det blir
nu sitter vi och har redaktionsmöte i podden här. Du, jag är hemskt ledsen hjärtat, men nej, jag kommer tyvärr inte komma till Umeå.
För nu har vi...
Elina och Claes kommer till Umeå. Det blir kul. Ni har
klass.
Boende, ni har käk, ni har allt klart.
Sällskap.
Betalar du flyg?
Ska se vad som finns på...
Vi kollar
på våra Patreons.
Nej.
Vi ser hur vi löser den saken. Men roligt att ni kommer. Jätteroligt. Och alla ni som har anmält er, superroligt. Kom ihåg att betala, så lägger vi till er. Det är några på väntelista, men de har inte betalat, så då släpper vi inte in er. Jag gissar att det jagas lite partners och annat där.
Jaga partner vet man ju det här.
Och skicka era namn på era team också till oss på kedjautet@gmail.com. Det var det. Tommy, ta oss ut ur det här avsnittet.
Yes, vi i Kedjeut vill tacka er som lyssnar på oss varje vecka. Utan er hade vi inte gjort det här. Och gillar ni det vi gör så kan ni lämna en recension i er favoritpodcast-app. Vet inte om man kan göra det i varje app, men i Apple Podcast kan man göra det i alla fall. Sen vill vi tacka våra fantastiska Patreons, ni som gör det lilla extra för oss. Och vill du bidra till vårt framtida projekt, då gör du som många andra redan har gjort. Besök patreon.com/kedjeut och signa upp er. Vinjetter, jinglar och grafik vill vi tacka Marcus Lindh och Emil Lennartsson för.
Sen får ni inte missa något av det vi gör, utan följ oss på sociala medier där vi heter Kedja Ut på Facebook, Instagram, Twitter och YouTube. Twitter är vi väl inte så aktiva på kanske.
Det är Niklas. 100%.
Nej.
Vill du komma i kontakt?
Nej, det är Tommy.
Skit i Twitter. Vill du komma i kontakt med oss så skickar du ett DM på Instagram eller mejla oss på kedjautsnabla@gmail.com. Är ni intresserade av att följa mina och Niklas och Elinas resor på Instagram så följer ni oss på Elina Rydberg, Nyman 103717 eller Tommy Backe heter jag, 77419. I övrigt så önskar vi en fantastiskt fortsatt trevlig dag och en fantastisk helg om ni lyssnar på det här lite senare när det kommer. Ta hand om er.
Hejdå!
Hejdå!
Kasta inte kedja ut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.